Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast här med avsnitt nummer 338. Det borde egentligen bara heta avsnitt nummer 30. För det är en speciell vecka. Det blir ett speciellt avsnitt här. En episod nästan helt kring en av världens främsta målvakter genom tiderna. Henrik Lundqvist. Tröjan ska pensioneras i Madison Square Garden. Natten mellan fredag och lördag. Vi är givetvis med NHL-studion vid midnatt på fredag till lördag. Och så är det ceremoni då vid 00:30. Och sen därefter match mellan Rangers och Minnesota. Så ta del av den här podcasten där vi ska hylla såklart Henrik Lundqvist. Och en som har följt honom på nära håll hela karriären är ju du, Håkan. Hur speciellt känns det här?
Ja... Det är lite speciellt så tillvida att du vet inte heller vad det är. För att i många fall så är det ju så, och det är bara, där kan man ju gå till sin egen karriär som sagt, att det är slut på en era, det är slut på en karriär, det är slutet på en underbar period som man ofta säger. Va? För att när du är idrottsman och du är uppe i smöret och saker och ting flyter på bara. Visst, du har liksom lite gupp i vägen, lite fart, såna här farthinder och sånt där som du skadar och eventuella bekymmer utanför banan. Men på ett vänster så liksom glider livet bara vidare i en rytm. Du bestämmer inte så mycket utan du följer bara med strömmen. Mm. Men så kommer det här slutet, va? Boom! Och så händer ingenting och så ska du börja tänka och leva själv. Och det är lite så också med en sån här ceremoni då, så att säga, som egentligen bara ytterligare exemplifierar då, liksom att nu är det faktiskt punkt. En riktigt, riktigt stor punkt. För nu ska tröjan upp i taket. Du kan inte lira någon mer. Nej. Nu är det färdigt. Så att det är lite speciellt faktiskt. För att du ser bakåt och känns tvungen att se framåt.
Ja, och just det här med Henke också. Så känns det ju precis som att han var ju där och tävlade nyss. Ja. Är ju känslan i alla fall. Att okej, nu helt plötsligt skulle han då till Capitals. Och det var hård träning och förberedelse och lite... Du vet, det här knyta näven i byxfickan till revansch. Och sen helt plötsligt då så ska tröjan upp där. Han är 39 år, fyller ju 40 i mars månad.
Ja, ja.
Så att det blir så abrupt slut på
ja,
ett
det
sätt.
Blir det. Och sen är det också lite det där på något sätt som man alltid pratar om. Om man ska få rida in i solnedgången på egna villkor eller något sånt där. Va? Och när det då kommer yttre omständigheter som styr det här så blir det blir lite konstigt ändå. För att samma klubb nu som skickar upp tröjan i taket var samma klubb som gjorde sig av med han. Så att säga. Så att liksom, vad är det egentligen? Vad var tanken från början då som sagt? Andra personer i ledningen nu, ja självklart. Och liksom väl försent. Och det var väl ingen snack om att han... Nej. Inte skulle få tröjan i taket så att säga, av den anledningen. Men det blir lite ändå sånt där diskussionsmässigt. Men som jag inte tror betyder någonting. Nej. Egentligen. Det enda som betyder någonting för Henke det är så att säga att han är frisk och sund. Och att han inte har vunnit Stanley Cup, det tror jag är det enda.
Ja, hur stor är din respekt för Henrik Lundqvist?
Ja, det måste man ju säga att på det sättet ta plats. Bli den personlighet han blev. Att... man har också säga, den respekten för honom runt omkring när man pratar. Och det pratar man ju som alltså en motståndare, medspelare, folk inom pressen framförallt, va, runt omkring, så skulle jag vilja säga att det sättet att egentligen inte ha några mörka sidor då som folk diskuterar, det är lite speciellt faktiskt för en person som är elitidrottare.
Ja, jag tänkte också på det. Jag satt och mässade lite med Henrik Lehmann, skickliga skribenten nere i Göteborgsområdet där på rakapucka.com. Mm. Just att, ja, vad kul att ni sände hela ceremonin och att det visas på TV10, fri-tv, så alla kan ta del av det. Och det är ett jätteintresse inför det här, just den här hissningen. Och så har det ju varit också med Lidas och Foppa och Sudden och Alfredsson och alla de här. Men det känns som att det här är så nära väldigt många. Henrik Lundqvist, han har berört så många.
Ja.
Och Henrik Lehmann och jag fastnade vid det, att de är rätt lika där, Lidström och Henrik Lundqvist. Det är så fläckfria karriärer.
Välkammade menar du?
Ja, men ja. Det finns liksom ingenting. Nej. Att gräva och nej. Inga skandaler, det är det inte kring.
Det finns det säkert.
Ja, det gör det ju.
Det gäller bara att hitta dem.
Och det är klart att det är otroliga killar, de andra också. Ja, det finns inte mycket skit kring Sundin och Forsberg. Men det har alltid varit lite bråk under karriären på något sätt. Och lite...
Ja, men det är sant. Alltså, det är två svärmorsdrömmar. Det är definitivt. Alltså, välkammade som sagt alltid, bra klädda, föredömen då på alla sätt och vis. Och liksom går i bräschen egentligen för det här med bra uppträdanden, sunt förnuft. Klagar inte, tar smällarna som om de har förtjänat. De säger som det är, går vidare och sen gör nästa grej. Så att den liknelsen de två mellan tycker jag är rätt snygg faktiskt. Den stämmer rätt bra också, tror jag.
Vi ska få krönika av både Erik Granqvist och Peter Sibne under det här avsnittet också. Men vi måste flukta lite på NHL också, det som sker på isen och de som är aktiva fortfarande. Håkan, vad är din bild av det om du bara tittar på den östra sidan som är Rangers-sidan?
Ja, Rangers är ju faktiskt inte en överraskning, för vi varnade ju för dem lite på början. Men jag tycker det är kul att se liksom att de tar steg framåt, och de har ju några enstaka felskär de också, men de liksom vinner tre, förlorar en hela tiden, va? Och en sån som Kreider nu helt plötsligt upp i toppen av skytteligan, den såg man inte komma riktigt. Det var ju faktiskt också diskussionen här för ett och ett halvt år sedan, är det väl ungefär, va? Ska han vara en del som ska nu skickas bort i den här ombyggnaden? För att det var ju lite touch and go där. Vilka ska vi behålla? Vilka ska vi göra oss av med? Och där var ju Kreider verkligen ett namn som diskuteras. Men så till deras välsignelse då, så ligger han ju kvar i truppen. Och det är ju lite makalöst egentligen vilket flyt han har haft dem i målgörandet. Först till 30.
Ja, så är det
passar ju. Passar ju bra nu då.
På 43 matcher. Ja, precis. Han kan stanna på den
till. Han stannar på den till matchen.
Till fredag till lördag där. Men han är för Ovechkin då, som jag har gjort 29. Mm. Men det är på något sätt att de vinner de här matcherna trots att de inte spelar bra. Ja. Rangers.
Och det är ju tecken på att då är man ett etablerat lag. Mm. Topplag. För att vinna på, alltså vi pratar om hög lägsta nivå och låg högsta nivå, det kan vara bättre när du ser över 82 matcher än att vara då så att säga en sån här börsraket och sen ner och falla ner i BC igen, va, och liknande saker. Så att de har faktiskt, och sen de spelartyper de har tycker jag också.
Ja, exakt.
Det är ju det som är lite spännande med dem också. Nisse Lundqvist nere i farmalagen i sväng, det är lite oroväckande faktiskt. Jag trodde han skulle kunna etablera sig så här dags på säsongen.
Men det känns som att de har rätt många av den där typen av backarna också nu. Det finns de här spelarna, och det är ju folk som leder allting. Men
Trouba har ju varit jättebra så för dem, både på tuffa till sig lite, va? Lite lärjungar i Andrea där och Nisse Lundqvist på sätt och vis också. Va? Men jag tror som sagt att Gallant i båset där var liksom, det är nyckeln till det hela, va. Ser sådär lagom skräckinjagande ut för både motståndare, domare och egna spelare. Och sen tror jag också att han är rätt bestämd. Jag kan tänka mig att det var coach i New York Rangers. Det är en viss belastning med allting runt omkring. På något vänster så måste du vara lite halvgalen, tror jag, för att klara sådär. Jag tycker han Quinn som stod där, jag tycker så för varje match han stod där så vart han liksom blekare och ögonpåsarna hängde längre och längre ner. Va? Jag tror det tär om man inte riktigt gör saker rätt där.
Det blir lite sådär skådespelaraura kring dem också, de som har varit där. Du hade Tortorella, du hade Vigneault var ju uttypen, han var ju... Definitivt.
Lite flashy med lite snygga kostymer och sånt där. Va? Det är, Ja, du måste nog gilla att vara i rampljuset på ett eller annat sätt, men så måste du också kunna bita tillbaks rätt rejält mot både journalistkåren, va, och framförallt supporterna, som tror jag kan, ja, vara riktigt småjäkliga.
Men ser du att Rangers kan gå hela vägen? Kan de, det förstår jag också, de, ja. men ändå.
Ja, de är ju inte huvudfavorit, det ska man inte påstå. Men de har ju fått en rätt så bra bredd. De har ett antal toppspelare nu, va, där jag tycker Kako och Lafreniere faktiskt börjar komma tillbaka på rätt bra sätt. Och sen har du ju då Panarin, du har Mika, du har Craden, right, nu precis. Va? Så att de liksom inte så där, alltså, att motståndarna kan ta bort en eller två liner, utan de kan sprida och de kan också sätta ihop både ett och två powerplay.
Tänk att de inte har vunnit sedan 1994.
Mm. Och innan dess så var det sen...
Alltså, vi går tillbaka till kriget.
Ja, precis, nästan, ja. Så att det är ju inte vanligt att de är etablerade, nej, topplag heller. Så att det är lite spännande, ja, dessutom.
Men det är ju så, när man jobbar med NHL så kommer det ju alltid fram, ungefär som med Premier League, att folk smyger ju fram lite på Ica och lite andra ställen och vill höra så. Att, vad tror du, kan Rangers gå, ja, hela vägen? Är det egentligen dags för oss? Det är samma sak med Toronto till exempel.
Ja, ännu mer.
Det är ju också det. Ja, har vi det nu eller blir det där vanliga? Ja. De är så luttrade, de vet att det bara, bam, så kommer det smäll i slutspelet. Ja. Så det 0-4, tack och hej.
Och nu är det ju faktiskt lite trubbel i tornet där faktiskt. Varför nu? Kiefer har gått ut och var rätt så sarkastisk, alltså, mot spelarna. Ställde lite frågor högt i pressen. Och där har det ju varit diskussioner om Dubas. Och Kiefer är Dubas kille. Sen har du Shanahan där uppe som också då har Dubas tagit, eller har tagit Dubas i lite försvar liknande sätt. Så att... Det såg jag, du diskuterades, du skulle ha sett Lenny Nylander i tredje femman igen. Aha. Här och med Kerfoot och vem var det? För då tog han Bunting första platsen där i första linan, så att de har också en svacka nu, va? Och där har de inte lov att ha svackor, för då kommer diskussionerna direkt igång. Det är ännu värre, skulle jag vilja säga, i Toronto än vad det är i
New York. New York,
ja. Och sen ska vi också tänka på i Toronto, som väldigt få nämner, men alltså hockeyn håller på att tappa i Toronto. Där är Raptors, basketlaget, nästan hetare, okay, och har tagit över mycket av både fanbasen då, som sagt, och framförallt intresset.
Vann inte de för något år sedan?
Precis. Och därav så vart det ju liksom en riktig för. Och så han Drake, musikern då, som säger, är ju stort Raptors-fan och Toronto-kille, vilket innebär att han drar ju med sig lite av populariteten. Och alltså det filmstjärnelooken i Toronto är på basketsidan och inte på hockeysidan. Och jag vet inte om det på något vänster också kan... Ja, det, på något vänster så liksom speglar ju det liksom tillvaron.
Ja, så är det ju. Ja, men i de där stora städerna på det sättet. Det är ju som i New York också. Nu helt plötsligt är det häftigt att gå på hockey. Det har väl alltid varit typ så här, men mer någonsin. Med tanke på att Rangers toppar hela sidan där. Jag slog faktiskt vad här, eller det var Anders Lindpar som ville slå vad med mig om en paddelmatch och en lunch därefter då. Han bara, du får ta tre stycken kandidater som kan vinna Stanley Cup, så gör jag samma sak. Så fick vi ta varannat val så. Men jag fastnade inte på något lag på Metropolitan-sidan då, utan jag tog mina på östra på Atlantic. Där vi har Florida, Tampa och Toronto. Mm. Och även Boston då, som är på fjärde plats. Mm. Jag landar ändå på Florida, Håkan. Är jag fel ute? Jag är ju ingen expert,
nej,
jag var en lekman.
Nej, som det har sett ut så finns alla förutsättningar där, va? För de har samma spelartyper som egentligen Tampa har. De har ett spel som egentligen är lika snabbt som Tampa har, nästan mer faktiskt. För Verhaeghe, Duclair till exempel, som är en line som går ihop väldigt ofta, varierar med center där, vem som spelar med dem. Huber då har en säsong som är out of the blue. Du har ett par backar där, Viger, Mackenzie Viger och Ekblad. Som dominerar egentligen från sina positioner. Så att, och Forsling, jättebra.
Ja, han är bra. Ja, riktigt bra. Det var han i fjol också när han kom in.
Och sen har du Lundell då, som smyger som fjärde center. Ja. Smyger som fjärde.
Ja, men han smyger. Ja, men ja, han gör ju det.
Ja, han är ju rookie.
Vi såg ju honom i fjol i Bay Hockey Games. Alla de här, bara, han kommer bli hur bra som helst. Men det där är ju mogen spelare också. Ja. Känns och sen som Bark of Light.
Ja, det är det. Det är lite, det är arvtagare naturligt där. Ja. Men sen har de också, de bytte ju management här. Och bytte då coach lite mer abrupt. Men Zito, det här gamla spelaragenten, det har ju blivit liksom nästan en ny norm nu, att nu ska du hitta general managers. Och nu är det ett par klubbar, tre klubbar, som är ute efter general managers. Och där satt ju då till exempel Canadiens, gick ju på samma sätt. De hittade ju en väldigt väletablerad fransk-kanadensisk agent som nu har blivit deras general manager.
Coolt.
Ja, det är en ny, det är en liten ny era. Ja. Ja. Mm. Jag tror faktiskt att det började för ett antal gånger sedan. Jag för mig, och nu får någon slå mig på fingrarna.
Ja, passar det nu?
Nej då. Men jag tror att det var så att Gretzky tog med sin agent, Michael Barnett, och som var general manager. Men jag kommer inte ihåg om det var Los Angeles eller om det var Arizona. Det var någonstans i alla fall. Och där det var liksom första gången man började sånt där. Och så började de leta. Så att, det blir kul att se om det här blir en trend då. För att som sagt, Florida ser rätt bra ut. Då får vi se vad Montreal tar vägen.
Ja, men du, på tal om det, att med general manager, assistant general manager i Vancouver nu. Mm. Emily Castonguay.
Ja.
Äntligen.
Ja.
Ropar många då att det kommer in en. Och jag tycker också det. Jag sitter här 2022 liksom och behöver ropa äntligen. För mig är det så naturligt.
Ja.
Det är ungefär som man ser i Brynäs där med... Gram som är körare också med och gör ett utomordentligt jobb tillsammans med Johan Alsen, Erika Gram. Men
det har jag haft Daniela Rundqvist i Djurgårdens damer som också har tagit en del och sitter inne i styrelsen.
Men visst är det häftigt, för det är väl ännu mer förlegat, känns som, på andra sidan. Ungefär som att vi inte haft någon svensk coach i NHL, utan där är det ju verkligen, men det här är normen, så här jobbar vi. Så det är skitcool att Emily Castonguay kom in och får jobba med Sedinarna till exempel.
Ja, och sen får vi se vad det blir. Det är väl nästan diskussion också om att de ska ha en svensk general manager, Patrik Alvin.
Jaha, ja, okej. Okay.
Mm. Det har ju varit intervjuunder där. Rutherford som sitter där ska ju faktiskt tillse en general manager.
Ja.
Och han tog ju Patrik Alvin under sina vingar när han var i Pittsburgh. Så att det har ju varit en klar diskussion om att Alvin är han har varit intervjuad för det också. Det har varit klart tydligt ute. Så att det är möjligt att...
Det har varit coolt.
Ja.
Jag satt och tänkte på det när vi hade NHL-studion här, när vi pratade om Lidas då, att han är vicepresident där för Hockey Operations i Detroit. Det är det mäktigaste en svensk position i NHL så här långt. Alvin var ju faktiskt lite general manager ett kort tag.
Interim
där, precis.
Ja, men den positionen, man ska nog inte förringa den assisterande general managern, för då har du ofta ansvaret över farmalaget och relationerna till, va? Vilket gör att du liksom kommer nästan ett snäpp upp och ett snäpp högre upp i befattningsskaran där. Så att jag skulle faktiskt kunna säga att jag tror nog Alvins position skulle kännas högre än vad på en organisationskarta än vad Lidas position gör. För att Lidas är då, det är så här vice president, men det hockey operations, då blir det liksom ytterligare ett steg ner, tror jag, för då hamnar du ju under faktiskt general manager, assistant general manager.
Men det låter coolt, vice president.
Ja.
Och Lidas, han är ju kungen då i våra ögon, så han är högst upp ändå. Ja.
Men vet, det värsta är att han kan ju inte kliva över Eisenman.
Nej,
det är lite tufft alltså där ändå, va? Så att han är nummer två.
Ja, jag tror att han tar det också. Det känns inte som att han är den vill så, utan det kommer bli coolt. Ska vi hoppa över bara till den västra innan vi går på den riktiga kungen då, Henrik Lundqvist, som den här episoden ska handla om. Men du, på västra där, med tanke på det där valet med Limpar, jag tog Florida Tampa som mina två kandidater. Mm. Så skulle jag applicera en till då, och då tog jag en från den västra.
Ja, då är du ju så snål, så då tog du Colorado.
Nej, men det hade han redan gjort, Limpar, alltså, eftersom jag tog Florida och Tampa. Så han plockade Colorado och Vegas.
Ja.
Tänkte jag måste ta ett litet långskott ändå.
Ja.
Vet du vad jag tog?
Minnesota.
Nej.
Sen.
Cowboyhatt. Musik.
Nashville.
Ja, Nashville.
Ja.
Som de är ju på slutspelsplats just nu och har ju ökat på där. Men det känns som att de har hittat någonting i den här gruppen. Det är ett långskott, det fattar jag också. Men ändå. Och då behöver ju Filip Forsberg vara frisk också.
Ja. Nej, men jag får nog lyfta på den lilla cowboyhatten faktiskt. För jag tycker de har gjort en säsong... lite över förväntan. De har väntat då lite trubbel och lite oroande signaler både inifrån och utifrån där om misstrivsel och lite gnäll och gnyva till att faktiskt spela väldigt bra. Det var väl egentligen november det vände, när det liksom, efter de har haft sin covid-sväng där, vad jag förstod. Nu har jag alla små enstaka covid-fall här lite titt som tätt nu, men den stora smällen där när de hade den, sen kom de tillbaka, och nu efter det så har de ju spelat bra, va? Men vet jag har svårt att se att några ska, att de ska nå upp över alla de här andra lagen som jag tycker är rätt bra. Det är jämnt i toppen förutom Colorado som är lite bättre än de andra, tycker jag. Det känns som att de har lite mer att ge
när de vill och när de kan.
Precis. Hade de 15 raka hemmavinster nu till exempel?
Där. De har ju 9 av de 10 senaste. Det är 7 raka vinster i detta nu då.
Ja, 17 på 15. Eller 15 på 17 eller något sånt där.
Nej, de blir livsfarliga. Men kom ihåg då, vi har faktiskt endast spelat runt 40 matcher. Endast ja. 40 matcher, det låter alltid helt galet. Det är alltså 42 matcher kvar för respektive lag. Ändå så räknar man bort vissa lag. Ja, de har 8 poäng efter. Mm. Det är märkligt att det där försprånget, det tog många år för mig att lära mig NHL. För det kändes som att ja, men det finns ju möjlighet här. Mm. Buffalo är ju bara så här få poäng efter. Det är kört.
Ja.
I den ligan, även fast det är 2 poäng man hela tiden jobbar med så.
Ja, men det är rätt kul. Alltså de amerikanerna går ju väldigt mycket på, eller nordamerikanerna går ju väldigt mycket på det här procentpoängen, va? Att man ska vara liksom over 500, som man säger, att man tar en poäng per match. Och är du over 500, då har du liksom en realistisk möjlighet. Och nu ligger Carolina, de ligger på 0,75 eller vad man säger. Men då innebär ju det liksom att det där att du kommer närmare om du vinner match, det kanske 0,1%, en tiondels procent eller en tiondel då. Så att det är liksom, du kan ju inte som här.
Nej.
När du får 3 poängare ruscha upp i tabellen på 5 raka matcher med 15 poäng. Där kan du till exempel ha, om du spelar oavgjort och får extra poängen, alltså på 5 vinstmatcher, du kan ta 5 poäng mer än din konkurrent.
Ja.
Och då hjälper det inte mycket. Nej. Va? Och det är ju där de här lagen hamnar rätt så tidigt. De märker liksom att matematiskt sett är det här möjligt. Och sen försöker alla hitta ett nytt St. Louis eller sånt där. Ja, det kan man ju göra.
Ja.
Men det händer inte ofta.
Nej, alltså, jag menar, just med tanke på konkurrensen också då. Du ska iväg på de här roadtripsen och så ska du försöka hova in poänger. Det går ju inte när du möter andra lag som är i samma situation som också. Ja, helt plötsligt är de så formtoppar. Du ska möta ett Pittsburgh som bara flyger fram. Där Malkin ser ut som att han är 21 och Crosby 19 till exempel. Ja.
Och så vinner du 4 raka matcher, men... Kommer du från östra sidan så vinner du på västra sidan.
Exakt.
Ja, och så vinner de som du konkurrerar med på västra sidan själv. Så att, det är en väldigt speciell typ av ligare där. Och det är väldigt speciella förutsättningar. Så det är det.
Efter helg som kommer till oss också. Fredag då, som sagt, i tröjceremonin med Henrik Lundqvist. Därefter mötet mellan Rangers och Wild. Det kan bli fint det också då. Zuccarello tillbaka.
Ja, precis. Det är ju det gamla kompisar. Där tror jag kommer att bli ett hjärtligt bemötande.
Ja. Och det är ju såklart att det blir ju nummer 30 som kommer i centrum under hela matchen. Vi kommer ju tillbringa många timmar i NHL-studion då och öppna upp den vid midnatt fredag till lördag. Sen så ångar vi på tills matchen är slut och det blir Henke-samtal i pausen också, såklart. Men vi blandar analysen med matchen. Så att...
Sluta med frukost-tv fram på lördagsmorgon.
Det är inte fel, va?
Ja, lite gifflar och ost och lite choklad kanske.
Underbart. Och sen är det bra matcher både lördag och söndag. Så är det fina tider också som ni kan hålla koll på. Bland annat så kommenterar ju vi Pittsburgh mot Los Angeles Kings klockan 7 på söndag. Och så var det ju Seattle på lördag också. Nu har jag glömt vilka de möter. Men det kommer ni få koll på. Följ Erik Granqvist på Instagram.
Ja, alltså, kommer allting
Free fram. Happy Habits. Så får ni full koll på läget. Du, Håkan, in på Henrik Lundqvist.
Ja.
10:e svensken med pensionerad tröja blir det här.
Ja.
Ska vi dra alla bara så att vi sätter det? Börje Salming. Mats Sundin. Peter Forsberg.
Ja.
Thomas Sten.
Ja.
Daniel Alfredsson.
Ja.
Henrik, Daniel, Sedin, Niklas Lidström och så nu då Henrik Lundqvist. Missar du någon?
Mats Näslund. Nej, Näslund.
Näslund missar jag.
Ja, i Vancouver.
Precis, Marcus Näslund.
Marcus Näslund, tack.
Det är 3 stycken Vancouver-spelare då. Och du kom en, har du tänkt på det här i det, sa du innan?
Ja.
Berätta.
Nej, men det är lite speciellt, va? Man kopplar ju ofta det här ihop med framgångar, så att säga, va? Men det är bara en av de 10 som har vunnit Stanley Cup. Och det är Lidas. Det brukar ändå vara så att liksom för att bli kung. Ja. För att relatera till honom till. Nej, men för att bli hjälte på sitt eget område så liksom måste du göra någonting utöver det vanliga. Och då relaterar man ju ofta det till vinster. Men det är faktiskt bara Lidas som har vunnit Stanley Cup med sitt lag i den arenan där han ströja hissade taket.
Ja, det är verkligen anmärkningsvärt.
Ja, det är det.
Helt klart.
Det.
Men vilka stora spelare. Och ja. Det visar ju också hur få förunnat det är att få den här äran. Hur stort det är. Ta New York Rangers då, som är ett Original Six-lag, då, ett ursprungslag där borta i NHL. Det här är bara 11:e tröjan som kom upp i taket.
Ja, och det här har jag inte kollat riktigt. Och du får slå mig på fingrarna. Men jag inbillar mig att det här är en av de få som... Nej, det måste vara Larry Tell och de. Undrar om de vann några. Men det är väldigt ovanligt, och som sagt också, att en kille som inte har vunnit Stanley Cup... För de förra som sitter uppe, de senaste som sitter uppe, de kom ju via det här 94-laget som vann. De var ju med där och markerade sig. Graves. Så att Leach och så att det är lite också speciellt faktiskt om du får lägga till hans meritlista av att ha blivit så populär och så stor som spelare där trots att han faktiskt inte har vunnit den stora trofén till dem.
Och tänk vad många där ute han har inspirerat, Henrik Lundqvist, Erik Granqvist till exempel.
Halt, här får ingen passera. Vad passar bättre än när man ska beskriva Henrik Lundqvist? Vilket fenomen, ikon, ambassadör, inspiratör. En trestegsraket med personliga minnen. Kommer prata om i studion, om minnen på isen med honom. Men jag har tagit bilen 3 gånger från Ängelholm norrut till Göteborg. Första starka minnet med Henrik Lundqvist var i Skandinavium 2005. Jag hade köpt biljett, satt i kokande arena och tjuvfilmade Lundqvist och Martin Gerber hela matchen. Och därefter var det hem, klippa ihop. Det var magiskt målvaktsspel från bägge två. Och den videon jag gjorde med Henke använde jag sen till alla målvakter som jag coachat efter det. Visade pondusen, visade tävlingsinstinkten, visade karisman, visade rutinerna och noggrannheten i förberedelsen inför matchen och inför varje nedsläpp. Så det glömmer jag aldrig. Och den förebild Lundqvist har varit, jag kan säga alla målvakter jag har coachat, alla jag har träffat också, har på något sätt inspirerats av Lundqvist. Andra minnet när jag tog Bettan norrut, det var inför World Cup 2016. Vi skulle prata målvaktsspel och Lundqvist sa till vår producent Vincent att se till att det inte blir för nördigt, för då kommer ändå inte folk att förstå. Så det var sagt att vi skulle prata en kvart där på campus i Göteborg, och det slutade med en magisk timme där vi satt och nördade ner oss i målvaktsspel och Lundqvist var uppe och visade hur han höll plocken och ett knä i isen och alla de här små detaljerna som gör målvaktsspelet så häftigt att följa. Och sist men inte minst, det var ju när Henke gav en personlig inbjudan ut till Niklas Ide, till massa andra journalister också, men alla trodde att det var en personlig. Och det visade sig att både Ide och Jonathan Lindqvist hade fått förhinder, så att då blev jag blixtinkallad där en sommarmorgon och fick snabbt ge mig upp till Skandinavium och hade förberett då en personlig sit-down, som man säger, där vi skulle prata om säsongen i Washington. Men det visade sig att han valde, eller blev tvungen på grund av hjärtproblemen, att lägga plocken på hyllan för gott. Och det var tårar och det var rörande att se Lundqvist, som alltid lika professionell, satt och berättade om hur stolt han var över karriären och att han var på ett bra ställe nu i sig själv när han har accepterat att det har blivit så här och kände sån tacksamhet för allt han har fått uppleva i världens häftigaste sport. Och den speciella cirkelslutningen att det hände i den arenan där pappa Peter tog Henke och Joel att se sin första Frölunda match när de var unga knattar. De blev förälskade i Frölunda och hade ju Henrik en helt enastående karriär, den bästa svenska målvakten genom alla tider och en av världens bästa hockeymålvakter genom alla tider, fick avsluta sin karriär i Skandinavium, där en stor del av hans hjärta finns, och lågan en gång tändes på riktigt. Och för alltid kommer nummer 30 lysa upp taket på Madison Square Garden vid sidan av 35 Mike Richter, 11 Mark Messier och de andra legendarerna. Stort grattis till en enastående karriär och tack för allt. Mm.
Tack så jättemycket, Erik. Det kommer bli en speciell afton för herr Granqvist också i studion på fredag till lördag. Det blir ju det, det här målvaktsgebitet. Samma sak för Valentina Lisana då. De har ju visat hur
jag
mycket
tycker faktiskt, betyder. Av ren respekt ska de sitta i målvaktsutrustning hela sändningen. Iklädd hel målvaktsutrustning.
Valentina hemma i Övik då i målvaktsutrustning hela natten. Nej, ja. Men just att det har inspirerat så mycket. Erik har kunnat använda det i sitt yrke till exempel.
Ja, men det förstår jag väl, för att alla de här spelarna som på något vänster skaffar sig den här digniteten som Henke gör, de har, vad ska man kalla det då? De har ju liksom en initiativförmåga, en intuition där man liksom hittar nya vägar att gå när inte de gamla fungerar. Och han har ju varit lite sån att han har ändrat sin stil väldigt ofta. Ofta med hjälp av målvaktstränaren sin då, men och det talar han ju ofta om, att förr gjorde jag så här, jag ändrade mig så här. Så han har ju lärt sig läsa spelet, anpassa sin stil, sin kropp efter skydd, modifiera skydd och utrustning och allting. Och sen då så att säga hitta ofta parader och rörelsemönster för att han ska bli bättre för varje år. Precis som att spelet för utespelarna förändras varje år.
Och det tycker jag är det mest fascinerande med Henrik Lundqvist, med tanke på den här auran. För säger du Henrik Lundqvist så tänker alla, ha rak i ryggen, kostymer, grym frisyr, en sån som man bara önskar att man kunde ha.
Jag förstår inte att det ska vara så jävla viktigt med den där frisyren.
Men han är så förknippat med, men det är inte ett hårstrå som har legat fel, inte här masken på. Nej, inte på det heller. Där har ni något gemensamt. Ja, men just det här, för jag minns det som Erik berättade om här inför World Cup, när vi kom på idén att om vi sätter Erik i omklädningsrummet tillsammans med Henke, så öser vi på med massa CCM-skydd. Och Bauer har väl Henke där, så att de hade ju det också. Och så får de sitta där och nörda ner sig. Och han älskade det, det tog ju aldrig slut, den där intervjun som Erik berättade. Just att han hela tiden har haft den också. Det är inte bara det här att okej, ge mig mina grejer så kör jag. Utan han har ju levt målvaktslivet och varit en föregångare också när det gäller det taktiska och det tekniska.
Ja, sen just det att alltså, det blir ju egentligen som ett pärlband. Att hittar du en sak, då måste du ändra nästa sak, och sen måste du nästan hitta någon ny sak och alltså hela tiden spinna vidare, så att du får ett flödesschema på det här. För annars så blir det ett stopp, och då hamnar du där i den där situationen som många gör, att man orkar inte engagera sig, och då tar karriären rätt fort slut. För idrotten går ju, utvecklingen på sporten går ju fortare utan att du egentligen så att säga känner av det. För du känner av det först när det har gått för fort, när du inte hänger med, och då är det slut. Men han har varit på något vänster hela tiden. Antingen så han ligger i förkant, eller så han ligger med utvecklingen, just där det säger. Tittar man på skydden först, ja, för då blir skydden lite smidigare. Då kan jag röra mig lite enklare. Om jag rör mig lite enklare, ja, men då kan jag tillsammans med backen spela lite annorlunda spel. Och då måste jag så att säga ta kontakt med backen, och så måste vi modifiera vårt försvarsspel lite. Så att jag tror att han har varit väldigt duktig där och har en tankekedja riktigt i vad han måste göra för att hela tiden hålla den nivån som han har klarat.
Ja. Och just att ha det här drivet också, det är inte bara glamour i livet att stå och spela gitarr med McEnroe i någon direktsändning, utan han har gjort det hårda jobbet också, de här sommarträningarna man har sett när han körde på is innan Frölunda hade sina träningar. Men då stod han vid 8 på morgonen i Frölunda Borg och motade puckar från någon junior eller någon Frölunda spelare som inte halvskadad. Det är ju det också. Jag tänker på Rafael Nadal nu, som vann en femsättare idag i värmen mot en betydligt yngre Shapovalov. Men det är ändå Nadal som vinner, för att han har den här inställningen och han har tränat så jäkla mycket så att han vinner på det. Det känns ju ändå som att Henrik Lundqvist, talangen givetvis, men också en träningsprodukt.
Men det där kommer ju vi tillbaka till många gånger, och vi ställer ju alltid frågan liksom, vad är den största talangen? Är det liksom, är det skridskoåkningen, är det eller det? Och så svarar vi alltid, nej, det är liksom huvudet. Att orka liksom hela tiden. Att hela tiden träna, tänka, utveckla. Och det är ju det att du måste ha, om du tittar på alla de här killarna som hänger i taket. Mm. Jag kan säga, utan att tänka en tanke egentligen på att jag kan ha fel, att de killarna var bättre tränade när de slutade sin karriär än när de började. De var så... Jag antar att de kunde ju, alltså de var mera, alla värden som du kunde mäta var säkert mycket bättre för dem när de slutade sin karriär, när de började karriär. Och då var de ändå en bra bit över 30-35 samtliga de här killarna. Och då är man ju definitivt inte på sin topp som hockeyspelare rent fysiskt.
Nej.
Men det kommer ju av att de har så fruktansvärt bra rutiner när det gäller träning, utveckling på träning, och sen framförallt ta lära av folk och ta in folk som kan hjälpa dig och fortsätta vara så bra. Och det är en jäkla talang alltså, att orka göra det hela tiden.
Mm.
Det är samma sak när du ska till jobbet varje morgon. Alltså. Vem gläder sig till att åka till jobbet varje morgon? Det gör inte hockeyproffs heller. Nej. Det gör jäkligt ont ibland när man vaknar på morgonen.
Ja, men det är det jag menar, just att ha det där drivet också. Jag tror att det ligger i det där att du vill inte se någon annan i det där rampljuset. Som ska, det är ingen som ska vara bättre än dig. Det är det du tävlar över. Ja. Okej, det är härligt att vinna den där guldmedaljen och festa på kvällen. Men det är ändå just det där drivet att ingen annan ska få uppleva den känslan. Det låter egoistiskt, men jag tror att det är mycket så för de här toppidrottsmännen.
Ja, på sätt och vis tycker jag du har rätt. För att min tro i det hela, det är liksom det här att du tror hela tiden att du har någonting att bli bättre av. Och vi ska nu faktiskt inte glömma att han har en tvillingbrorsa som fortsätter fortfarande och är lika jäklig på det sättet, träna och utveckla sig och gnugga på detaljer och allting sånt här. Va? Och det tror jag kommer av att det finns någon sätt, det är någonting inne i pannbenet på de här två killarna som är då som sagt lite, dels att de tävlar mot sig själva, men jag tror de tävlar hemskt mycket mot sig, de tävlar mot sig själva så att vi alltså mot varandra. Ja. Men så tävlar de också väldigt mycket mot sig själva. De tycker att det här är så jäkla kul att känna att de kan göra en sak lite bättre idag än vad jag kunde igår. Och det kan vara en väldigt liten detalj för oss. Men för dem är det liksom, yes! Vi grejer det. Och då har man motivationen till att fortsätta gå vidare, även om man är 40-bast.
Ja, det är ju rätt sensationellt egentligen. Sedinerna har vi ju njutit av det här telepatiska samarbetet. Men ändå, att du får en av världens främsta målvakt genom tiderna. Mm. Och sen Joel tar en helt annan sväng.
Ja.
Och gör det på sitt sätt också lagkraft igen i Tre Kronor.
Och då liksom har fortfarande liksom skriver ytterligare ett avtal till han efter 40. Och det kan jag tänka mig, det är bara för att liksom bevisa brorsan att jag ska lira ett år till. Eller något.
Man är så imponerad av hans skall också. Och stå ändå lite i skymundan av sin brorsa. Mm. Det är inte alltid lätt.
Och här är lite fascinerande. Det har jag inte tänkt tanke på egentligen. Men alltså, vi har två tvillingpar som har tröjan uppe på taket då. Fast bara en.
Ja, det kommer ju bli det sen också.
Ja, Skandinavien i alla fall.
Ja, precis. Definitivt. Mm. Ja, helt klart. Mm. Men du, om vi går in på hans karriär från början här då, Henrik Lundqvist. Som sagt, han är ju bara 39 år nu då, fyller ju 40 i mars månad. Men draftad alltså som nummer 205 år 2000.
Mm.
Alltså som nummer 205.
Sista rundan det va?
Ja. Mm. Och det är ju som Henrik Zetterberg, kommer det som
alla.
Också bara gick sådär, okej, vad hände
alla.
Där?
Sist av alla.
Ja. Vad var dina första intryck av Henrik Lundqvist? Kommer du ihåg det?
Egentligen inte. Lite diffusa va? För han kom ju in självklart som en ung, bra målvakt i Frölunda då, som sagt. Men jag tror inte det var någon som egentligen såg honom som den här keepern som vi ser idag, att han kunde ta han allting. Det måste man nog ha varit lite synsk för att göra va? Men definitivt som en stor talang och definitivt som en blivande stormålvakt i svenska ögonsätt. Men sen den vägen han tog och rätt så snabbt etablerade sig. För det tyder ju också på när man tar en keeper på plats nummer 205. Så det är inte så där ett självklart val att det här blir vår nästa första keeper. Utan det är lite som att nu har vi en pil kvar här. Vi skjuter den så hoppas vi att den träffar tavlan. Där är man ju lite då när man faktiskt på en spelare på den listan.
Ja, runda 7 alltså gick han där. Sen minns jag var ju i Pixbo Wallenstam och spelade i den tiden. Precis då när Henke och Joel dök upp där i Frölunda på A-lagsnivå då. Han gjorde ju elitseriedebut 2000-2001 i Frölunda. Sen tog han ju det där guldet 02-03 redan.
Mm.
Och det var inte så att han drog över därefter, eller han var ju 21 år när han plockade det guldet, utan två år senare så var han ju med och plockade guld till det med Frölunda. Det var då de hade det där stjärngänget, kommer du ihåg det? 03, eller 04-05.
04, det,
ja, det var ju lockouten då.
Lockouten då, ja. Mm, precis. Så att han är ju inte över egentligen.
Han hann ju inte över, utan det blev ju ett år till där, innan han drog till Rangers, och där blev det ju succé direkt. Och det är ju ingen skröna där när Bjurman och alla skriver att det blev ju smeknamnet The King så tidigt för honom i New York.
Jag kommer faktiskt ihåg, han kom ju till Quebec va?
Ja, 08.
Mm.
Ja.
Och så satt vi i studion där och sen så sa jag bara, och jag tror jag sa det faktiskt lite på skämt. Så sa jag, ja, nu är det The Prince of New York. Bara titta, nej, King of New York.
Han sa det.
Och jag skrattade lite åt att han skrattade också. Han förstod ju liksom att jag larvade mig lite.
Ah.
Men på ett sätt och vis så kan ju det ha varit så att säga hans lyckliga stjärna, att det varit en liten lockout, att det varit lite längre tid, att det fanns lite tid att förbereda sig. För att när vi kommer tillbaka ofta till spelare som vi tycker har dragit för tidigt och misslyckats, så har det ju varit det att de har varit liksom för pushade. Det har varit liksom för mycket stress. De har inte hunnit med egentligen att bygga upp så ordentligt. Och de tror alltid att tåget går.
Mm.
Här är en kille som drog oss mycket senare än vad folk förväntar sig. Och han höll på i 15 bast och han har hunnit med allting. Så att så jäkla bråttom är det inte att dra. NHL finns kvar. Är du den talangen, är du den karaktären som klarar att spela på det här sättet, så finns faktiskt den här tiden att förbereda sig. Till alldeles perfekt förberedelsetid för att du ska kunna sen nyttja det här och kliva in i NHL kanske tidigare än att behöva spela varmlagshockey.
Ja, för lyssna på de siffrorna där, det guldåret, alltså det sista guldåret i Frölunda 2004-2005 i elitserien, det hette ju så då. 44 matcher, 93,60 i räddningsprocent, 1,79 insläppta mål per match. Slutspelet 96,20, 1,05 insläppta mål i det slutspelet. Det är klart att han var redo för NHL sen när han åkte över säsongen efter. Och säsongen efter är ju 2005-2006. Indirekt i Rangers då 53 matcher. Men man minns ju också då, Håkan, det som hände med OS. Just den här respekten kommer jag ihåg, hur de här stora spelarna som Sudin och Foppa och Lidas då, som ju var på väg mot slutet av sina karriärer egentligen.
Ja.
Typ sådär att kan vi vinna OS-guld, kanske sista chansen tillsammans, framförallt i OS då ju. Men hur de litade på Henrik Lundqvist, själv känner man ju att men han, det är ju en ung keeper här. Han var ju redan etablerad.
Hade ju skiftet Salo och Lundqvist där egentligen mitt i den där perioden, va? Så att nej, men det visade sig att det var rätt smart, va? Framförallt med tanke på den Finlandsmatchen och de här superräddningen som Erik alltid ska försöka visa i studion då. Det är inte ofta, alltså vi har ju ett antal stjärnmålvakter i svensk historia, och de har ju etablerat sig då genom att vinna stora mästerskap självklart, va? Men det är nog få egentligen som jag tror har varit så oomstridda som var Henke igen. Att man liksom, den är så självklar. Hela hans egentligen regentperiod, om man får kalla det så, så har han ju varit oinskränkt etta på toppen av målvakter i svensk hockey. Det liksom tycker jag utan tvivel, va? Och det tror jag det är få andra keepers som man kan säga dem. Pekka hade sin tid, Salo hade sin tid. Sen har vi haft alltså en massa keeper, Riddervall, Tellqvist, jag har flera stycken med honom då, så att säga. Men jag tror ingen egentligen som kommer att stå högre än vad Henke gör.
Nej, så är det ju. Jag menar, han har vunnit väl sina trophy också 2011. 2012, hur högt värderar du det, att han fick den utmärkelsen, med tanke på att det inte blev någon Stanley Cup för honom?
Men där är ju också en typisk sätt. Och då måste du vara ändå, vad ska man kalla det? Du måste vara ändå mera glasklar. För att det här är ju journalisterna som röstar fram efter säsongen, och det är såklart, närminnet är ju ofta bäst på människor, och den målvakt som har varit med och vunnit ett Vezina off, trots att det bedöms på grundserien egentligen hela priset. Men närminnet, det sitter ju där hela tiden i frontalt, och det är lätt att rösta på en sån keeper om man är framme då i slutspelet och vinner. Så att när man tänker på att han inte har vunnit och ändå får priset, så då höjs liksom vad ska man kalla det, rangeringen lite av den priset också.
Varumärket också på något sätt.
Ja.
Det är ju andra svenska målvakten där som plockade den ju.
Ja, Pelle först.
Pelle första där ju. Men du, just de där säsongerna, de där 15 säsongerna, var du någon gång i New York och kollade på någon match med Henke?
Jag har varit en eller två matcher tror jag sett med Henke, för jag undrar om han inte var, en av matcherna tror jag han var borta.
Ja, men det var ju verkligen...
Vi hade grabbarna med, men vi var och tittade lite, snurra lite.
Ja, okej. Okay.
Mm, man måste ju visa dem lite.
Ja, var de nere efter? Och...
Nej, vi var inte i Green Room då inte, för då var jag när Suka var där också, så vi hade dubbla anledningar.
Okej. Vi var ju över, jag och Erik, en match där skulle göra reportage, hade ju pratat med Henke också om det, men det var rätt intressant att se hur det fungerade där nere i omklädningsrummet efter. Alltså det var ju som en bisvärm runt Henrik Lundqvist. De vann den där matchen med 4-2. Det var väl en dag på jobbet för honom. Men det var direkt, och Erik och jag kom in där först. Liksom, ah, där sitter ju Henke själv. Det är ingen som går fram till honom. Så vi gick ju fram direkt då. Och han bara typ sådär artigt, men ändå liksom kastade med sin svettiga lugn. Ni får vänta lite, grabbar. Jag gör amerikanska pressen.
Lokala media först.
Exakt. Och så skulle han ju gå in i ett annat rum först och dressa om lite. Precis. Och sen kom han ut och sen gjorde han ju alla de här vanliga som är där kväll efter kväll. Och sen tog han ju tid med oss och övriga svenskar som var där. Och det var folk som hade rest till New York som skulle fotas lite och allting. Det var ju inte bara liksom att byta om och sticka och hämta en pizza och vara hemma på 20 minuter.
Ja, men det är, och det är, alltså vi har ju varit på någon sån här Stanley Cup-svängar då efteråt. Va? Och det är ju samma sak där att... Men hemma då, så när man spelade, som sagt, så var det, jag satt alltid vid ett fönster i första åren i min karriär, så satt jag alltid vid ett öppet fönster som gick öppna. Och då vet jag att Björn Palmqvist, som jag hade spelat med i början, han var alltså 5 minuter efter matchen var slut, då sprang han in, då öppnade han fönstret och hoppade ut bakom mig, så jag fick alltid stänga det, för då kunde han smita förbi alla som stod utanför. Så att max 5 minuter efter matchen, då var han på väg hem.
Aha, okay.
Ja, men man är på borta i NHL och alltså det är klassiskt så att när alla unga spelare som är lite ointressanta, när de börjar gå hem och trippa förbi i sina kostymer så här, va, då börjar de här stjärnorna med sina intervjuer. Och då är det som du säger, då är det 5 minuter per journalist. Så att det är inte ofta som det tar över timmen innan de kommer in i duschen ens, de här killarna. Alltså.
Och ska du göra allt annat också, du ska cykla ner och...
Exis. Och det har det varit innan ofta.
Ja, precis. Ja, det är speciellt. Ja. Men du, just de här bitarna med Henrik i New York... Hur ser du på det här hela vägen och hela resan där de gjorde med laget? Turbulent har det ju varit fram och tillbaka med tanke på varumärket, men att vara 15 säsonger i New York Rangers, hur stort är det?
Ja, överhuvudtaget att vara 15 år i samma klubb i NHL, det är ju inte få förunnat, i och med att det är en marknad och du har ett värde, och när värdet börjar vad heter det?
Dippa. Neråt.
Ja, dippa. Ja. Och då blir det ju ofta en bricka i någon form av trade. Och det, så vart det ju på sätt och vis till slut då med Henke. Men på ett helt annat sätt. För han köptes ut. Men det är ju väldigt ofta som en målvakt har en 5-6 år. Och sen så tappar du sakta men säkert. Antingen så får du lära in någon ny och träna upp någon ny kille som du blir liksom lite mentor för, eller så blir det sakta men säkert att fejdas ut och till slut så blir du, får du inte nytt kontrakt och sånt där. Men det var ju liksom aldrig snacket här, utan här var det ju alltid, så länge han var med så var han ju faktiskt första målvakt, och det var ju sista säsongen precis som det, efter lite skador och lite olika bekymmer, som det vart lite gnissel, och sen framförallt så vart det ju det här beslutet att de skulle bygga om. Gorton tog ju beslutet, eller Gorton Dolan var väl den som äger stället, tog beslutet med Gorton att vi ska bygga om det hela. Och den signalen, den tror jag togs jäkligt hårt av Henke, för att på något vänster så dödade det lite den här möjligheten att vinna det sista som han behövde vinna, och det var Stanley Cup. Liksom beslutet, åkriktningen och allting, det måste ha varit den största smällen, kan jag tänka mig, för honom de sista 10 åren, alltså, oavsett. För att när det kommer ett sådant kollektivt beslut uppifrån egentligen, det är som att säga, grabbar, sorry, men ni kommer inte få chansen ett par år här.
Nej.
Ni ska ner i gruvan och köra bara igen. Va? Och då har gjort 10-12 säsonger innan dess och känt att du har varit med där uppe, lira i finalen, varit nära ett par matcher ifrån och sånt där. Va? Det är ju en jäkla käftsmäll att få, alltså.
Ja, det känns ju så. Det blev ett litet jobbigt avslut ändå.
Och det var så unikt beslut också att ta från en förening, säger vi alltid, en klubb som är så stor som New York. Va? När man öppet går ut med brev till supporterna så att nu tankar vi ett par år, vi ska ha lite nya spelare, vi kommer inte se att sikta på att vinna. Vi syns om 3 år, kanske vi har något nytt på gång. Ja. Egentligen, jag skulle inte förvåna mig om det kommer aldrig göras något liknande framåt. Alltså det kommer bli förbjudet att utsätta sina medarbetare för det. Det är nästan så facket ska klaga. Alltså.
Ja, men med det här och med den tanken på den här vinnarhistoriken han har då, vunnit SM, vunnit VM, vunnit OS, och så tog han dem faktiskt till final 2014. Mm. Vi hårdbevakade ju den. Mm. Hur nära var de?
Ja, alltså alla som är i final där är ju 50-50, men när man tittade bakom så var väl Los Angeles var lite bättre hela tiden. Mm. Det var helt plötsligt så visade att de var lite tunna. Det var inte alls i utsträckningen på att de varit bättre och bättre i finalspelet, utan där tog liksom kraften slut lite. Så att hade de kanske startat lite starkare så hade kunnat fått lite extra luft av det då. Men i slutändan så var det nog inget tvivel om att den där serien skulle nog Los Angeles plocka hem i alla fall. Det kändes ju så lite.
Det blev ju 4-1 också. Det är väl lite den bilden som man har kvar på näthinnan, tycker jag, just det här sista målet. Det var ju förlängning i den
Martinez
matchen. Ja. Mm. Just där Henkan har gjort ett par räddningar, ja, och ligger nästan där övergiven, ja, sprattlande i målet. Att man, nej. Och han kände att, aha, okej, titta upp i taket. Ja. Där var min, ja, möjlighet då. Men facit i hand så här efter, det var ju trade-rykten att okej, men New York Rangers kan släppa honom för att han ska få den här möjligheten att, ja, kunna vinna i en annan organisation. Hur ser du på det? Tycker du att han skulle tagit den?
Det är inte många som har klarat och gjort den där, nej, förflyttningen. Alltså Sudden drog till Vancouver, Bork var ju den som har klarat det egentligen, men då gjorde han ju det på andra försöket kan man väl säga. För första gick ju inte när han skulle dit, så att det tog ju ett tag innan han vann ändå. Han fick ta ett extra år. Så att jag tror inte man ska liksom se den möjligheten som en realistisk väg att gå för alla oldtimers att få en möjlighet att vinna. Det är ett få lag i varje år som egentligen kan och är intresserade av att plocka in någon sån här äldre kille. Jag kan tänka mig att det kommer att letas rutinerade spelare, men just den här typen legendstatusen som inte har vunnit ett Stanley Cup, va? Den typen av spelare, att hämta in dem bara för att vara good guy, det tror jag, den ska vi nog inte tro finns hos många GMs inte.
Nej, en enorm karriär. Vad är det främsta, tycker du, i den där karriären?
Ja, för oss svenskar så måste det ju vara OS-guldet.
Ja.
I alla fall liksom att få det är som jag säger, är det någon slutpunkt i karriären för den gyllene generationen som har varit så passande, så är det ju 2006 för Foppa, Lida, Sudden till exempel. Ja. Och det är självklart, du måste ju lägga in Henke i det där läget, för att utan en bra målvakt, utan kanske den bästa målvakten i turneringen, så hade man inte vunnit.
Nej. Ja, men är han på den listan också då? Om du skulle typ ranka de fem främsta svenska spelarna?
Det vore ju... I dagens läge med tre dagar till att hissa handströja, ja, så är det ju dumt att inte lägga in,
ja,
den där.
Nej, men visst är han, men ja, den där då. Du har Lidas, du har Foppa, du har Sudden.
Jag tror nog du ska lägga Henke.
Salming.
Ja, om det är Salming eller vem det är, va? Men,
eller är det Salming mer för att han gjorde, att han var en av de första som kom över?
Banbrytare, ja, antal matcher, säsonger, attityd.
Ja.
Alltså du kan ju lägga lister egentligen med olika rubriker, alltså vinnarskallar där, ha tekniker där, ha målskyttar där, alltså målvakter där. Men alltså, han är ju bästa målvakten, och tittar du på antal matcher, säsonger, värdnad för hans insatser i klubben, staden, fansen, allting, så då måste han vara topp 5.
Ja. Ja, men visst är han det. Vi bestämmer det.
Ja, i alla fall till på lördag.
Ja, visst, ja, exakt. Nej, men en enorm karriär. Jag vill ändå fånga upp VM 2017.
Ja.
Att han hade ju inte vunnit VM där i 2008, så blev det brons. Jag kommer inte ens ihåg. Det var ju Kanada-Ryssland i en magisk final där Kovalchuk avgjorde. Vi hamnade på samma fest som ryssarna. Ja. Det är ett annat kapitel.
Ja, det är en annan podd.
Henrik Lundqvist styrde ju den svenska festen, ja, bra också. Vi hamnade ju på den också, faktiskt. Men... där fick han ju slita rätt hårt 2008. Jag kommer ihåg att han var ju rätt trött där sen också.
Ja.
Kom efter en lång säsong, ja, och så in och skulle bära Tre Kronor. Gick ju inte då. Och hade ju inte vunnit VM. Men sen 2017 så klaffade ju det nere i Tyskland. William Nylander. Bäckström anslöt också. Ju. Han blev skadad. Och också där Henke efter det hoppet. Och William inledde ju säsongen
sen. Precis. Det kanske han gjorde. Det kommer jag inte ihåg. Men det är...
Ja, men det var ju coolt, och så brossan också.
Den bilden är jäkligt snygg, va? Och den bilden han står och tittar upp i taket också med och jublar när han får kameran uppifrån rakt över sig, va? Så att han har ett antal såna här fina bilder som han kan hänga upp, tror jag, i sin lilla man cave.
Mm. 887 matcher i NHL, 459 vinster, 91,80 i räddningsprocent. Han har flest vinster i New York Rangers historia, han har flest räddningar, och det finns hur mycket statistik som helst som han toppar.
Och jag undrar om de där 885, det är ju starting, va?
887, ja, jag tror att det är det. Ja.
Och det är ju lite annorlunda för en utespelare, va? Då har du kunnat lägga på ja, 30% till då, så, att säga. Ja. Så har du fått det totala antalet matcher som man har suttit där och tittat på läktaren också.
Ja, ja, det är en enorm karriär, det har vi sagt många gånger, och den ska hyllas och det kommer intensifieras natten mellan fredag och lördag. Mer Henke-samtal i Viaplay hockeypodcast nummer 338 om en liten stund.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Viaplay hockeypodcast nummer 338 med Håkan Södergren om Henrik Lundqvist. Det blir en liten Henke-edition. Får man säga Henke nu när han har slutat spela också? Annars som journalist ska man aldrig säga smeknamn.
Kungen.
Jag kommer ihåg att jag skrev det någon gång på Twitter när det var OS 2014. Han anslöt till lite senare dit, och nu har kungen kommit, så tog vi något kort på någon träning. Och då fick man ju höra det. Att, ja, du är journalist, du kan inte skriva kungen om någon du ska bevaka.
Nej.
Men det var ju smeknamnet på honom ju.
I gamla tider så fanns det ju också ett, eller det finns ju fortfarande i alla royalistiska sammanhang, så finns det ju alltid det. Kungen är död, säger man då, liksom när han lämnar över, va? När det är dags. Leve kungen. För att det finns alltid en kung. Det är alltid en regent.
Ja.
Det är bara så att säga vem det är som är personen som i fråga blir kung. Då. Så att han abdikerar väl på sätt och vis på lördag morgon då.
Ja.
Så att då måste de hitta en ny kung.
Ja, och det kommer vara mycket Henrik Lundqvist ändå.
De har en hel vecka. Vi pratar om en kväll nu när hans flagg. Men det är alltså Henrik Lundqvist Week i New York. Och bara det säger liksom, han en hel vecka om en lirare. Det är också lite imponerande.
Ja, Rangers har ju kört 30 dagar med Henke också då, och hyllat honom varje dag och hållit på där. Och det kommer ju vara mycket Henrik Lundqvist även då, fast karriären är över och tröjan är där uppe i taket. Lyssna bara in vår eminenta krönikör Peter Simne från eliteprospects.com när han hyllar och pratar om Henrik Lundqvist.
Jag har intervjuat Henrik Lundqvist rätt många gånger. Och en fråga jag aldrig kom för mig att ställa var: hade han verkligen mjäll? Nej, det hade han ju inte såklart. Han hade alltid ett fantastiskt hårsvall med mycket luft och rejäl volym och gott om vågor. Han var alltid så himla snyggt skurna kostymer, nästan alltid nattsvarta eller mörkblå. Och inget av det där funkar ju särskilt bra om man har mjäll. Det spelar nog ingen roll vilket schampo han använde heller. Killar som Henke har inte mjäll. Det är dags att hissa nummer 30 till taket i Madison Square Garden. En av våra största svenska hockeyspelare genom tiderna sällar sig på fredag kväll till en skara där bara ett fåtal övriga landsmän ingår. Efter mer än 1000 starter i en av idrottens mest klassiska tröjor lämnade Henrik Lundqvist förra sommaren över spaden till Storken och Bulgaren. Det fanns lite hopp om ett sista försök på en Stanley Cup hos rivalen Capitals, men kroppen ville inte det. Efter 15 år i rampljuset i staden som aldrig sover har kung Henrik av Sverige abdikerat från New York Rangers. Man ska väl inte göra några liknelser i övrigt, men när en stor superstjärna annonserar att han ska gå i pension så vet man att den där tröjan rätt så snart kommer hissas. Ingen idé att vänta för länge. En säsong max. Tiden fram tills dess för både spelaren och klubben blir därför lite som vakuumet mellan ett dödsfall och en begravning. Alla kan fortfarande leva lite på minnena. Glömma att karriären är över. Det ska fixas och donas. Fina ögonblick och hedrande bilder ska plockas fram ur arkiven. Det ska ordnas mat och dryck och lokal och gamla vänner ska bjudas in. Det ska gråtas och ätas och drickas och festas. Men sen? Ja, för de flesta blir det tyst. Den här tröjan hissas, videoklippen går heta, men sen är det över. Livet med barn och vardagsbestyr väntar. En del lämnar hockeyn helt och hållet. En del hänger kvar runt klubben de varit trogna. Men om ytterligare något år så ringer Ronny Rönnqvist från Hockey Sverige och vill göra intervju till Old School Hockey. Och det brukar svenska hockeyspelare se som det riktiga tecknet på att allt är över. När du ringer Ronny, ja då vet man att det är färdigt. Som en NHL-veteran och Hall of Famer en gång sa till min gode kollega. Sen väntar båthus och BMW. Det blir sjötomt i Övik eller på Öckerö. Det läggs lite pengar på hästar och fastigheter. Men det spelar ingen roll om du har 2 eller 102 miljoner dollar med dig hem från NHL-karriären. Inget blir riktigt som förr. Men vi har inte sett det sista av Henrik Lundqvist. Det har gått ett år sedan han gav upp karriären, men han har inte direkt vilat på lagrarna sedan dess. Han har hunnit göra tv-debut som kommentator här borta i USA. Nu blir det fest på Garden på fredag och sen ska han åka på OS för Discovery. Om han någonsin släpps ut ur Kinas covid-karantän så hinner han ju knappt ens hem innan det är dags att fylla 40. Jag kan tänka mig att det också blir ett rätt styvt kalas. Han äger redan en krog på Manhattan och det lär inte saknas möjligheter inom näringslivet för en sån som honom. Jag tror inte heller Henrik Lundqvist går tränarvägen. Han verkar aldrig riktigt ha haft den där passionen för själva sporten som helhet. Hans driv låg ju att vinna och tävla och hjärtat var alltid för klubben mer än för sporten. Jag tror inte heller att han trivs med att stå i bakgrunden. Rampljuset var ju alltid hans grej. Det var därför han blev en så självklar succé så fort han satte foten i New York. Det var hans stad. Den var som klippt och skuren för hela hans personlighet och hans psyke. Och han omfamnade kändiskapet med ett enda stort leende. Vi har inte haft många sådana idrottsmän genom tiderna i Sverige. Zlatan inom fotbollen såklart. Kanske Fredrik Ljungberg. Givetvis Annika Sörenstam. Och så självklart Björn Borg såklart. Men i övrigt? Nej. Ja, visst har vi hockeyprofiler som har gjort reklam för flingor och filmjölk och håller på med trav och annat lurelej. En del har sjungit in hitlåtar om hockey och några har hamnat i käcka roller på tv. Men det går milt sagt 3000 Ingmar Stenmark på varje O.J. Simpson i Sverige. Men Henrik Lundqvist är en rockstjärna. Han hanterade en shampooflaska med samma självklarhet som en plockhandske. Han passade lika sömlöst i en Gucci-kostym som en landslagsdräkt. Och medan andra svenska NHL-stjärnor gick hemma och trulade i sommarstugan stod Henke hos Jimmy Fallon och David Letterman och spelade gitarr med John McEnroe. De stora varumärkena älskade honom. Han blev omedelbart en stilikon och en flickidol. Och det förblir han än idag. Han tillhör en extremt snäv skara svenska idrottsstjärnor som i decennier framöver kommer att förbli kända långt utanför sin sport på den internationella scenen. Kungen är inte död. Han har bara bytt karriär.
Hjärtligt tack Peter Sibner som har bevakat Lundqvist på nära håll också och kom in på det där med schampot. Det fick du aldrig göra reklam för, Håkan.
Nej, men det var många andra dumma grejer som hände i sammanhanget. Men schampo, det klarar jag mig från, ja. Men jag har inte haft mjäll heller på länge.
Inte det va? Nej. Jag inte Henke heller. Men det är som han är inne på det där, Peter. Det kommer ju vara mycket. Det känns ju lite som att Henrik Lundqvist går... Du som såg Tumba på ja, rätt nära håll. Ja. Det känns ju som att det här finns ju så mycket annat på en annan marknad för Henrik Lundqvist också. Hur tänker du kring det?
Ja, helt annat. Men där ska man ju också säga så att... jag tror inte att han har tänkt på det så mycket, men att vårda sitt varumärke. Alltså du har ju inte några skandaler som du säger. Du har ett väldigt propert leverne. Du har en väldigt vacker, trevlig familj som ligger med. Alltså det är ju liksom the perfect human det här också. Nummer två då, efter Lidas. Vilket gör att i den amerikanska marknaden så är de här människorna, de är ju enormt mycket värda som just ett varumärke. Så att jag tror att det blir mer en fråga om vad Henrik känner att han passar och vill göra själv. Och det är kanske inte alltid så lätt, för att de här lockande anbuden som kommer dyka upp, va? De är rätt så frestande tror jag, speciellt i en storstad som New York. För där finns det nog alla möjliga önskemål om ha hans deltagande eller att han investerar eller vad han nu ska syssla med.
Det Peter var inne på här med tränarbiten. Att det är nog inget för honom, att det inte är det som har lockat och varit intressanta heller under karriären. Vad tror du?
Nej, det tror inte jag heller att det är. För att på något sätt så har han... Jag tror att han har använt så mycket av den kunskapen på sig själv och testat ut och allting. Vilket har gjort att det är en väldigt, väldigt få antal människor som kan ta åt sig den kvaliteten. För att han pratar alltså om spelare, eller pratar till spelare som har den karaktären, tekniken, ambitionen som han själv har. Och för det är ofta där du hamnar som coach, att du kan egentligen, du måste, om det har varit så bra som de här killarna har varit, och det är mest lidas allting, va? Då måste du sänka nivån på vad du ska lära ut till spelare som klarar att göra det som du pratar om. För det är inte alla som klarar att spela som Lida, som klarar att spela som Foppa, som klarar att spela som Henke. Och därför tror jag att deras intryck och deras ambitioner att bli tränare, vi har pratat om det här förut, det är väldigt få storstjärnor som har blivit tränare. Gretzky försökte, vart ingen lyckad hit. Men de stora stjärnorna blir aldrig de bästa coacherna. De bästa coacherna, om vi tittar på dem, de har oftast varit tuffa, hårt jobbande, spelare som är karaktärsspelare i sina klubbar och som har då så att säga gått över till tränaryrket för att försöka på något sätt bli bättre bli bättre som tränare än vad de var som spelare. Så att därav tror jag inte Henke varken passar eller funderar på att bli tränare, för han inser det också, att det där ska jag nog ligga undan.
Ja, det lär ju dyka upp andra saker och har ju redan gjort för honom också då. Det syns ju flitigt i tv-sändningar jag kommer göra under OS också. Då kommer ju sitta där tillsammans med Peter Forsberg till exempel då i studion hemma i Sverige.
Apropå det, så såg jag det kinesiska laget häromdagen. Aha. Som har uttaget till OS. Det blir kul att se när de lär sig den truppen.
Ja, det är bara att gå in på eliteprospect.com ju, eller? Ja, det är ju, och bara gnugga.
Den kinesiska avdelningen.
Ja. Men du, det Sibne plockar upp där med de här stora namnen. Han nämner Björn Borg, Annika Sörenstam, Zlatan, Fredrik Ljungberg, Ingmar Stenmark gled ju in också. Hur resonerar du där med Henrik Lundqvists namn?
Ja, på sätt och vis så har ju han kanske inte blivit folklig på samma sätt som de här männen och kvinnorna. Sörenstam är ju också lite, liksom det är lite amerikaniserat där. För hon har ju försvunnit lite ur svensk perspektiv också, med tanke på att hon har delvis spelat mest i Nordamerika, bor ju borta i Nordamerika, men på något vänster jobbat sig tillbaka i svensk medvetande här genom att ha turneringar hemma och lite såna saker. Och det tror jag också att Henke kommer få jobba lite med. Han är väldigt stor i Göteborg av sin förankring. Folkligheten i resten av landet, det tror jag kommer till just vad han sysslar med i nästa skede av sin karriär. Om han blir fortfarande till exempel en rådgivare till Tre Kronor vid nästa OS, eller om han jobbar i TV. Alltså den delen kommer ju så att säga vara betydande för.
Så du tycker inte att han är folklig?
Inte på samma sätt som de som spelar här hemma. Eller på något vänster har varit mera knutna åt landslaget vid olika åtgärder. Men han lite kvar tror jag han har till att bli folklig på samma sätt som de som du nämnde i den där.
Men väver du in lite just med tanke på stilen som han har och att han bor i en storstad där,
ja,
borta?
Ja, inte att stilen som... så mycket, men just att han har varit borta så länge, va? Jag tror att återknytningen, som jag har förstått också, så kommer han ju bo kvar borta nu. Och det har en viss betydelse i det hela. Foppa, Sudden, alla flyttade hem ett tag i alla fall. Lidas flyttar hem, Zlatan kommer ju flytta hem. Han vet ju inte bara var någonstans han ska bo i alla hus och inrättningar han har överallt, va? Och Zlatan har alltid spelat landslaget och vunnit de här guldbollarna och allting sånt där. Så han är inte folklig, men han är uppmärksammad på positivt och negativt sätt på olika människor runt om i landet.
Ja, men det där är intressant. Jag menar, vi har ju förmånen att få jobba med Fredrik Ljungberg i Premier League-studion i via Play. Han bor ju inte heller i Sverige. Nej. Han blev kvar i England.
Men är Fredrik folklig då?
Ja, jag tror att han är
i Halmstad.
Ja, men jag tror att han är i Sverige just de här. Ja, när man har vunnit OS och VM och tagit sån stor plats, så tror jag att man är, att man är folklig.
Ja, men jag ser inte honom riktigt som uppe i de här namnen som vi pratar om, eller som Sibne nämnde. Var det riktigt än, alltså. Men jag skulle kunna likställa honom med Sörenstam. Det är ingenting, för där tror jag vi hamnar ungefär på samma nivå.
Men han nämnde ju inte Forsberg och Sundin och Lidström.
Nej, men det glömde han. Det bara glömde han, va? För han ville liksom... Ja,
nu pratar vi ju worldwide också, vilka som blir ihågkomna efter, och det finns ju rätt många stora hockeyspelare.
Och där tror jag, om du ska nämna det åt det hållet, så tror jag att Henke ligger närmare sanningen att bli större som varumärke eller som person och allting än vad de här andra gör, just beroende på att han är in the Big Apple, va? Det har betydelse, ingen snack om det. Marknaden är där, TV är där. Tas det ett stort beslut på något vänster, marknadsmässigt eller någonting, om man behöver en person och han passar, då är han ju, ja, då är han ju där. Mm.
Hur är du som person, Håkan, när det blir såna här händelser som en tröjceremoni, Jag har fått väldigt mycket på Twitter att det kommer bli gråtfest på fredag till lördag. Hur känslosam är du?
Nej, inte.
Inte? Nej. Grät du inte ens när du fick din tröja hissad på hovet?
Ja, kanske jag gjorde. Innerst inne, men jag visade inte sådana matcher.
Det är fint
att gråta. Ja, det är
fint.
Ni får gråta om ni vill.
Ja.
Ni får göra vad ni vill. Men man blir ju väldigt stolt. Det blir man ju. Och man blir stolt till den grad att det stockar sig. Att man blir melankolisk helt enkelt, för att du förstår ju själv på något sätt som jag inledde med, nu är det slut.
Ja.
Du kommer inte in här någon annan gång än att du får titta upp i taket. Så att det finns ju många grejer som rusar runt, va. Sen framförallt så blir det oftast, tror jag, när man är som person, när du står där ute och när du ska så får du flashbacks. Dels av händelser i egna karriären. Men sen väldigt mycket relaterat till uppväxten och föräldrarna. För att det kan vi ju säga. Alltså det är ingen, eller det finns säkert undantag, men det är få idrottsmän i den här digniteten som kommer någonstans utan ett väldigt, väldigt viktigt föräldrastöd.
Nej, så är det ju,
ja, definitivt. Och det dyker upp i tankarna.
Ja, och det är de ju oerhört skickliga på att fånga upp där borta också. Det är därför det kommer bli en sån känslosam ceremoni. Den är ju ganska lång också. Den kommer alltså börja 00:30. Matchen börjar sen 02:08.
Hur många A4-tal är det på den här ceremonin? Alltså, ja. Det måste vara många.
Ja, och kommer Joel hålla någonting, tror du?
Det hoppas jag nästan faktiskt. Det vore lite. Vi, alltså det som vi har kanske i färskast minne, det är ju Kevin Bjäxel som på Sedinarnas...
Ruggigt bra.
Hur viktigt det inte var för att en ceremoni ska bli lång och tråkig, utan helt plötsligt livade upp och gav också indikationer på att andra kunde skämta på vägen. Inte var bara liksom hyllningsorienterad, utan faktiskt dra fram det roliga med att det här är faktiskt en positiv sak.
Ja.
Det är ingen graf här.
Nej, herregud, det lär ju bli, med tanke på att det är New York också. Ja. Och de personligheterna som
det
finns
måste
där som
bli rock and roll. Det måste bli rock'n'roll. Han måste ju lira gitarr.
Ja. Nej, jag måste se McEnroe, han måste ju vara där.
Ja, kanske.
Eller, vi får se om de bollar in honom helt enkelt.
Oh, den förstod jag.
Eller
den förstod
du, du pratade lite om att det finns ju alltid någon som tar över, eller några, ingen är oersättlig. Kronprinsa till Henrik Lundqvist i svensk hockey.
Ja, här kan man ju få, vad ska man kalla det, så mycket stryk när man börjar yttra de här namnen, va. Men jag satt och tänkte lite, jag skickade till Erik, jag pratade lite med folk här och där. Så gör jag som alltid, och nu sitter jag och letar på telefon, för jag skrev upp det här, för det här måste jag skriva upp, alltså, annars kommer jag aldrig komma ihåg. Nej. Det.
Och det är fantastiskt när man ser direktörerna håller på med sin mobiltelefon. Givetvis så är bankkorten på baksidan av telefonen, men du har ingen sån riktig ficka till telefonen som lite äldre människor har, att man öppnar upp det som en bok.
Nej.
Men du håller ju på med pekfingret ändå när du håller på att trycka, det gör du. Tummen använder du inte där.
Nej.
Hittar du vad du sökte?
Ja.
Och vad står det då?
Jag har Kalle Lindbom som första kronprins.
Okej, okay, utveckla.
Djurgårdare. Ja. Nej då, utan det är ju nästa. Om vi bortser från att det kanske blir ett junior-VM i juni förhoppningsvis, då, där fyran på min lista, Jesper Wallstedt, ska stå, så är Kalle Lindbom den målvakt som kommer stå nästa års junior-VM. Väldigt duktig juniormålvakt som är både kanske Djurgårdens framtida första målvakt, men jag tror också är en naturlig kronprins att ta över, så att säga. För att vi ser ju nu egentligen vad de här influenserna från Lundqvist spel kommer, va. Vi ser också hur man sakta men säkert har fått respekten för svenska målvakter med Lehner och Markström alla där borta, vilket gör att det kommer att dyka upp såna här spelare som kommer få chansen hela tiden. Många svenska målvakter där borta, men få som riktigt har hunnit etablera sig eller ser ut att ha liksom en väg uppåt, va. Men där tror jag Lindbom kan lära och se vad de andra gör och sen så ta sina smarta beslut själv, för att det gäller ju inte bara liksom att sticka och hoppas, utan det gäller faktiskt att vara lite smart som målvakt så att du får spela mycket.
Som Henrik Lundqvist, va?
Som Henrik Lundqvist, va. Jesper Wallstedt nämnde jag, nästa. Han är ju naturlig, då, så att säga. Han anses ju då av alla experter vara kanske den mest tekniskt begåvade målvakten som vi har haft någon gång. Återstår lite att han ska liksom kliva fram och bli den här liksom riktigt skickliga matchvinnarmålvakten eller turneringsvinnarmålvakten. Vi får se. Blir det ett junior-VM i juni, får han gärna ställa upp på det viset. Här hemma har vi ju Rifalk, det är Rögle, före detta Växjö, va? det är faktiskt en liten smygare. Jag gillar de här killarna som liksom har en liten längre väg upp, för att då hamnar vi lite där på Lundqvist stegen egentligen, att allting går inte rakt. Det blir lite klipp här och där, va, som du klarar och kommer vidare och lär av och sen blir bra. Närmast egentligen att gå från kronprins till egentligen någon form av regeringstid, det är väl Hugo Alnefelt. Har ju tyvärr en liten tuff utmanare att slå sig förbi, och det är Vasilievski i Tampa.
Men
gör han det, då har man ju faktiskt sett att det här är en kille som man kommer satsa på, som kommer bli en bona fide målvakt. Så att jag tror Hugo Alnefelt är näst bästa. Va?
Mm.
Och sen har vi ju faktiskt bara den bästa svensken som har tagit över nu, och det är Markström.
Ja.
Han är ju den naturliga arvtagaren och prinsen som ska försöka slå sig fram, va?
Inte Lena? Inte med på
listan? Nej, jag tar inte upp Lena, för jag tycker Markström och de två är den som jag föredrar då, så att säga, och som jag tycker är lite bättre och är lite mer etablerad. Alltså, jag har all respekt för Lena på och utanför banan, inget snack om det. Och jag ser också honom som en klar nästan, alltså det är procentenheter som skiljer han och Markström här. Det är möjligt att till och med Lehner har större chans att vinna en Stanley Cup än vad Markström har med Calgary.
Mm.
Så att av den anledningen som man kan göra så. Men på något känns Markström känns viktigare för Calgary än vad Lehner gör för Vegas.
Vegas. Och sen finns det ju målvakter som Ullmark, Anton Forsberg, Filip Gustafsson.
Ja, du har ju en drös där.
Felix borta. Sandström har ju lirat nu också. Inte
och du har några stycken både i som spelar i universitetshockey som är väldigt lovande. Arvid Söderblom. Du har också AHL.
Ja.
Så att vi har väldigt många målvakter, men många av dem så att säga, har stuckit väldigt tidigt. De får jobba i lite motvind, de hamnar oftast i tuffa utmaningar. Och det är det jag är lite ute efter. Va? Är det verkligen ingen som kunnat tagit lärdom av Lundqvist och varit lite längre hemma? Och där kan man säga att kan Rifalk vara en typ.
Mm. Och på tal om Rifalk, jag var tvungen att gå in på EliteProspect.com här. Oskarshamn var ju innan Rögle. Mm. Och sen var det Kalix och Asplöven och Luleå. Han är ju lite... Viktor Fast historia. Ja. De är väl från samma moderklubb, om inte jag minns fel, när vi gjorde dem i landslaget.
Norrland alltså.
Kalix var han i ungdomslag där, ja. Men Växjö har inte varit, vet du.
Växjö, förlåt.
Ja, ja, men Oskarshamn, ja, det har ju nästan blivit. De är ju där och slåss med Växjö nu, herregud.
Ja,
för att regera i Småland.
Nej, så att, den där listan, och den vet jag, det kommer Erik blir ju vansinnig direkt. Man det. Men det får han ta.
Ja, men man får alltid tycka vad man vill.
Exakt.
Jag tycker.
Yes.
Och det är det som är så roligt. Va, hur kan ni säga sådär? Ja. Jo, men alla får en åsikt.
Ja.
Precis som vi har haft här nu om Henrik Lundqvist som kommer hyllas ordentligt natten mellan fredag och lördag. Var med på den här festen nu, den här tillställningen från Madison Square Garden vid midnatt på fredag. Så håller vi igång hela natten och kollar på en fin match också sen mellan Rangers och Wild. Det är ett Minnesota som är väldigt, väldigt skickliga. Kul att kolla på.
Ja. Och sen, ja precis, du säger Kaprizov och Zuccarello och vad heter han?
Eriksson Ek.
Han är självklart och Greenway. De här med. De heter The Chilla Hearts Line, kallas de nu. De har ju fått ett smeknamn till och med, de där, vet. Den första kedjan är Minnesota. The Kilohertz heter det på engelska. Kilohertz.
Ja.
Bara för de har lite setan och sånt där i sig. Så att det ska bli lite kul. För de spelar faktiskt väldigt bra hockey i Minnesota nu faktiskt. Helt Kaprizov, jag måste faktiskt säga. Jag tycker fan han är bäst i NHL för tillfället.
Fewest games to 100 career points. Ovechkin tog 77 matcher för att komma till 100 poäng. Crosby 80 matcher. Malkin 89. Kaprizov 92, så han är fyra på den listan. Han tangerade McDavid där med 92 matcher.
Tre ryssar alltså.
Ja. Ja, det är coolt. Väldigt, väldigt häftigt faktiskt.
Kaprizov, alltså det drivet han har. Han är ju liksom hänsynslös mot sig själv också i närkamperna, va? Och det är liksom det är inte det ryssar brukar vara berömda för, inte. Men så han, det är en favorit.
Du älskar ryska hockeyspelare, Håkan.
Ja, det gör jag väl i och för sig. Jag älskar kanadensiska hockeyspelare om de visar sig från sin bästa sida också. Men de här namn, de är så speciella. Ja. De är så utöver de vanliga.
De åker sin egna väg helt enkelt.
Ja, precis.
Ja, det gör vi också med V-Sport Premium och TV10 via Play. Då ses vi på fredag. Tack för att ni har lyssnat på den här via Play Hockey-podcast nummer 338. Och jag har suttit och tänkt på när du pratade om hög lägsta nivå. Ibland så snurrar man in på olika uttryck och bara, hur är det nu? likadant där jag ska kommentera höjdpunkter när man sitter där i sändningen om ett lag som har gått bra för först och helt plötsligt bara vänder det, så vill man komma in på hastigt men mindre lustigt, för det blir också sådär, vilket är rätt uttryck egentligen.
Ja, ja, men det är i längre många gånger.
Hög lägsta nivå är ju rätt.
Ja, det är bättre, än att ha en låg högsta nivå.
Ja, precis. Ja, vi snurrade runt lite där. Vi har ju lite språkskola alltid.
Men det sämsta är att ha en låg lägsta nivå och en hög lägsta, högsta nivå. Ja, det är det då som, vet du aldrig vad du får.
Nej, det är det som skiljer på dig och mig, Håkan. Ja. Du har alltid en hög lägsta nivå.
Och ingen mjäll.
Nej, och ingen mjäll heller, nej. Så tittar du på mina axlar.
Nej, det gjorde jag inte.
Vad trevligt att ha varit och samtalat. Tack Håkan. Tack så mycket Erik Granqvist och Peter Sibne. Erik tillbaka nästa vecka igen. Ni kommer höra Mattias Nordström också i podcasten. Det var lite förkylning där som satte stopp för backbjässen i den här upplagan. Men vi hoppas då att han är tillbaka till studion. Men vi tar inga risker såklart att följa alla restriktioner som finns där ute. Jag hoppas att ni gör också, att ni mår väldigt, väldigt bra. Och njut av alla andra hockeypodcast som finns där ute nu. Det har kommit en om Hockeyallsvenskan också med Lars Lindberg och Fredrik Söderström. Den vurmar vi lite för. Ja. Men fast det är C-more som gör den, så är det ju...
Ja, allsvenskan är vår. Hockeyallsvenskan är vår. Det var den som vi var med på.
Men det är alltid kul att lyssna på. Så finns det andra väldigt många bra podcast också. Ta del av dessa, men glöm inte, nästa vecka så är vi tillbaka med avsnitt 339. Då ska vi summera det som hände där på isen i Madison Square Garden och prata lite OS också. Då är det ju verkligen skarpt läge. Ha nu en härlig hockeyvecka. På återhörande. Hej, hej.
Hockeyvänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight of a save! Rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.